Hej, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, precis som vanligt. Och vi ska idag faktiskt prata om några rätt så roliga grejer. Det var ju Race of Champions helgen som var. Erik Stenborg på plats. Vi har lite röster från några av förarna bland annat. Vi tog hjälp faktiskt av Scott Mitchell att samla ihop lite grann. Vi ska prata om The Return of Lewis Hamilton. Han har ju flyttat upp till ytan igen. Det är ju lite spännande. Självklart får ni Eriks intryck ifrån Race of Champions. Vi ska prata lite launch season och sådana saker också i veckans podd. Men Erik, du har kommit hem och tinat upp. För det såg ut att vara en rätt så kall historia uppe i Piteå.
Det var det faktiskt. Det var dagen vi kom dit, torsdag, då var det minus 21 grader. Jag har upplevt minus 33 grader, men annars tror jag att Piteå i torsdags var det näst kallaste jag upplevt. Men det var framförallt jobbigt på fredagen när det var full snöstorm, typ, nu höfte jag, men 30 sekundmeter. Ja, det var den värsta snöstormen jag har upplevt alltså. Oj. Det kändes läskigt att gå ut från liksom, hotellet ner till paddocken, på riktigt alltså. Man blåste nästan bort.
Det kan jag tänka mig. Ja, det låter jobbigt. Jag har ju spelat bandy i 27 minus och fått betala dyrt för det. Mina fötter och öron. Men kyla, det är, jag är inte någon fan av kyla. Och sitter för närvarande i Spanien och slipper svensk vinter, vilket jag är oerhört tacksam för. Mm. Men det där var en kul grej. Men innan vi kommer in på Race of Champions, några grejer bara som jag tycker att vi behöver dryfta. Och det är ju till exempel då att Lewis Hamilton dök upp på sina sociala medier där det stod då I've been gone, now I'm back. Och var så såg jag ytterligare ett inlägg. Vad sa du?
Var du orolig?
Nej, aldrig varit orolig. Inte en endaste gång faktiskt. Jag vet inte varför man skulle ha varit orolig överhuvudtaget. Va? Han är kontraktsbunden och jag menar, nu har han surat färdigt. Och jag tror vet du, att han behövde den här tiden off the grid för att på något sätt, ja, men han var besviken, självklart, han hade förlorat VM, herregud, både på sättet han förlorade VM och att han förlorade VM tror jag var två saker som sved väldigt, och han behövde helt enkelt komma undan lite grann, och det hade jag med velat om jag hade varit i den situationen. Så att jag tror inte att det fanns någon anledning att vara orolig för att han inte skulle komma tillbaka, även om det har låtit så lite emellanåt ifrån vissa håll och kanter, va? Men nej, jag var aldrig orolig. Han kommer tillbaka, han kommer vara starkare än någonsin, tror jag.
Jag är lite mer cynisk än dig i det här läget kanske, men jag tror att det var, eller det tror jag att du tror också, att det var lite taktik där också, att skrämma upp folk och liksom jaga upp trupperna, så att säga.
Visst, självklart sätta lite press på FIA att ni ska inte ta mig för ni ska inte ta mig för given, så att säga, va. Och då är frågan är vem är störst, Lewis Hamilton eller Formel 1? Och där tror jag juryn är ute fortfarande. om vem som behöver den ena mer än den andra. Jag tror att livet hade gått vidare ganska snabbt om Lewis Hamilton nu hade valt att sluta, så hade liksom, visst, det hade varit fruktansvärt tråkigt att tappa honom på det sättet, men vi har en tendens att glömma ganska snabbt ändå, och livet hade rullat på, det hade dykt upp en ny stjärna som hade liksom, som folk hade fått fokusera på istället. Så att man ska ju passa sig för att vara lite, för att köra sån här taktik för mycket, men jag tror ändå att till 80% tror jag Lewis Hamilton behövde vila från alltihopa. Det var det som var det huvudsyftet med att försvinna ett tag. Att vila från alltihopa. Skaffa sig själv perspektiv på tillvaron. Och liksom komma fram till ett beslut. Hur vill jag nu egentligen göra efter det här som drabbade mig? Och jag tror att det andra, det får han liksom på köpet. Att han sätter lite press på alla runt omkring. Och framförallt tror jag att Mercedes kanske valde att utnyttja situationen på det sättet mer än Lewis Hamilton själv. Hur ser du på det?
Jag tror att det ligger mycket i det. Att han behövde liksom komma undan också. Men jag tror att samtidigt så... Jag menar, direkt efter det där racet i Abu Dhabi i december så såg man ju att han går ändå och klappar om Max Verstappen när han nu hade förlorat VM med allt vad det innebar och på vägen dit och allt vad det var. Men jag tror nästan mer att, jag vet inte, jag känner ändå att det finns, och det kanske är cyniken i mig, men att det är mer taktik och varumärkesbyggande att jobba på det här sättet än att han faktiskt har gått runt och varit bedrövad i 3 raka månader efter den här förlusten. Jag tror att absolut att han är en vinnarskalle. Jag tror absolut att han var besviken i de här 3 månaderna, men inte på det sättet att han faktiskt på allvar skulle lägga av. Jag tror inte det. Jag tror inte att han... Jag vet inte om Hamilton är en sån där som skulle... Som Tony Kanaan liksom, gjorde i IndyCar, att han skulle göra en sista säsong så att varenda gång han besökte liksom ett race så skulle det här vara sista gången. Jag vet inte om han kommer att annonsa att det här blir min sista säsong tidigt under säsongen. Men jag tror att han vill veta om det själv i minsta fall. Och jag tror inte att han trodde det när han gick in i finalracet i Abu Dhabi heller. Förstår du vad jag menar? Att det inte... Jag tror inte att han avslutar sin karriär på det sättet. Vilket, det har varit ganska mycket, tillåter det med ett sidospår som är ogenomtänkt. Det här kan bli dåligt, Janne, det vet du.
Nej. Jag sitter med klippsaxen. Vet
du. Exakt, men jag tänker på så här, det finns ju ganska många goats i olika sporter. Och då har det ändå slagit med att det finns ett generationsskifte nästan, inte bara i Formel 1, utan titta på Tom Brady i amerikansk fotboll som nu la hjälmen på hyllan efter att ha förlorat en slutspelsmatch där i, ja, det var väl någon semifinal i amerikansk fotboll. Och då lägger han hjälmen på hyllan. Och jag tror inte att det var en liksom ogenomtänkt grej att han behövde liksom, att det kom direkt efter säsongen som han bestämde sig, utan han visste kanske ganska tydligt om själv att han skulle ge upp. Men sen så har vi ju i alla andra sporter, att om man tittar på Djokovic, Federer, Nadal i tennisen, vi har Kelly Slater i surfingen, nu pratar jag i egen saker med mina sporter som jag gillar, men sen har vi fotboll, Zlatan är inne på sista åren, Cristiano Ronaldo är inne på sista åren, Messi är inne på sina sista år gissningsvis, och då undrar jag, så här har det ju varit i alla tider. Apropå det du menar att om han hade lämnat Hamilton. Jag menar, titta hur det blev när Schumacher lämnade Formel 1. Det var ingen som året därpå kände så här, ja, men gud vad vi saknar Schumacher. Utan då var det en annan fight direkt. Man glömmer ju bort direkt. Det tar ju inte mer än en månad in i nästa säsong innan man är igång. För då är det en ny rivalitet och då är det en ny stjärna. Så att jag tror att det är verkligen den här grejen att ingen oumbärlig. Ligan eller serien eller vad det nu är man spelar i är alltid större än en individ.
Ja, det tror faktiskt jag också att det är på det viset. Och jag tycker det är viktigt att det är på det viset också. För jag menar, hur den är så ska ju all sporten ska ju fortsätta överleva även när de stora stjärnorna lägger av. Så att, det är nog ett rimligt antagande faktiskt att göra det. Hur som helst så är han tillbaka, Lewis Hamilton, och det blir otroligt spännande att se vad han och Mercedes kan hitta på nu då när säsongen drar igång. Vi kommer ju komma till när de visar sin bild den 18 februari och då vet vi i alla fall hur den ser ut. Sen får vi se då till testerna i Barcelona och se det mera i Bahrain då, hur bra den faktiskt kommer att bli. Men mer om det om ett litet tag. En annan grej som har varit på tapeten de sista dagarna, Erik, det är ju det här med sprintrace. De sprintrace var ju föreslagit 6 stycken i år och vi var ju nästan säkra på att det skulle köras, den första sprinten skulle köras i Bahrain redan till premiären. Men nu blir det inte av. Det blir ingen sprint i Bahrain och det blir kanske inga sprintar överhuvudtaget. Och jag tror knäckfrågan är helt enkelt ekonomin här. Jag tror teamen vill inte ha den där extra racen, kort och gott. Och vi har ju pratat om det tidigare då, att $500,000 skulle vara då en slags kompensation för eventuella krascher i ett sprintrace. Ja, det räcker helt enkelt inte, va? Och jag tror att teamen har insett att de är med tummen under hakan här när det gäller att vara inom ramen för budgettaket redan som det är. Och vill inte ha något mer, någon mer distraktion som stör dem helt enkelt, va? Så nu har de verkligen börjat sätta sig på tvären. Och även om jag tyckte att sprint var ett kul försök förra året, jag tycker att det blev lyckat. Jag har inga problem alls med det. Så är det inte så att jag bara, åh nej, inga sprintrace nästa år. Formel 1 räcker till som det var. Jag tyckte inte att det kanske fanns ett så här enormt behov mer än för möjligen arrangören att få till en dag till där det var lite action på banan och så vidare. Men i övrigt så kan jag verkligen leva med om det inte blir någon sprintrace. Men blir det sprintrace så blir jag glad. För jag tycker att det funkade bra det de gjorde. Men det verkar svårt att få till.
Mm. Jag är helt enig där. Jag tänkte på det där med budgettaket, att man är på gränsen. Många av de stora teamen i alla fall, men även bland de minsta. Att det var jag kommer inte ihåg vad jag läste det, men att någonstans så ligger vi i budgetskillnaden från den som har mest och den som har minst. Det ligger någonstans runt 10-20 miljoner. Euro eller dollar. Kommer inte ihåg vad valutan var, men det är ungefär samma sak. Och det är ju en enorm skillnad. Jag menar, det är jättemycket pengar, 200 miljoner kronor. Men i Formel 1-mått mätt så är det ju en liksom liten droppe i havet.
Ja, innan skilde det 2 miljarder.
Mm.
Nu skiljer det 20 miljoner, så att jag menar, eller 2 miljarder svenska ska jag säga då. 200 miljoner, så att det är 10% skillnad nu då mot vad det var tidigare då. Kunde vara i alla fall, mellan de största och de minsta. Så att det är klart att det är en enorm förändring som har skett runt omkring det här då. Mm. Okej, det om detta. Vi pratar Race of Champions nu tycker jag. Vi var inne på det tidigare, det var kallt som rackarns där uppe och de hade tuffa förutsättningar. Jag hörde rykten om att träningsbanan drev ut till havs. Stämde det?
Mm. Ja, men det var ju ganska, man hade nästan velat göra en dokumentär om själva eventet. För det var ju töväder i Piteå med omnejd fram till helgen innan. Så det var ju bara några dagar innan det här träningseventet, eller första eventet som Porsche anordnade med karriärcupförarna och Mark Lieb och Jan Magnussen bland andra. Då var det ju väldigt stora frågetecken om de ens skulle kunna köra där. Och sen så vaknade de då på torsdag morgonen tror jag att det var, och då hade halva banan, alltså de hade både på havsisen, så hade de racebanan, en träningsbana och en slags så här övningsbana, så här älgtest och sånt där. Och den var bara borta på morgonen. Och sen hade de flutit iväg till Finland med liksom branding på banan och allting.
Det är lite roligt va?
Ja, men det är helt otroligt. Så att det var ju ganska många Piteåbor som jag pratade med. Så här, jag bara, ja, kan inte fatta varför de byggde på havsisen. De borde ju tagit en sjö här bredvid. Så här. Och det kan man ju köpa. Men då var det viktigt för organisatören då att vara på havet. Så att halva banan, racebanan som ni kanske såg på tv, var liksom över stranden och sen så ut en bit i vattnet då. Så att det var ju...
Det tur är långgrund.
Ja, det var väl det. Men det var ju inte så bra heller då. För att när den här snöstormen som var i fredags tror jag. Alltså den var, som jag sa, det var en legit snöstorm. Och då hade havsnivån stigit typ med en meter. Vilket gjorde att det låg ju 30-50 centimeter vatten över halva banan på lördag morgon. Vilket gjorde då att det gick inte att köra på den ursprungliga banan, så då fick man ploga om den för att det sjönk liksom inte undan tillräckligt snabbt. Så då gjorde man en ny bana som ingen hade tränat på egentligen och körde den här Nations Cup, och sen så på söndagen då hade det frusit till och då var det väl fortfarande smärre justeringar på banan, men i stort sett den ursprungliga som kunde köra. Så det var spännande bara för att se om någonting skulle ske överhuvudtaget.
Jag tycker de var skickliga som fick till det. På tv, som är min upplevelse, var det ju, såg långsamt ut. Vilket jag tycker är synd, för att det är inte så långsamt som det syntes på tv när man kör. De tar i så det dånar dem. Porschen blir ju svår att manövrera på en sån här bana givetvis. Men även den kan man ju ladda på lite grann om den får sträcka ut. Sen så tycker jag att de skulle ha färgat snön lite. Allt blev bara vitt. Det är också lite svårt att se konturen av banorna på ett bra sätt. Man kunde ju, jag menar, i skidbackarna har de ju sån här blå färg.
Mm.
Som är kontrasthöjare för ojämnheter och sånt. Det är sån färg att man kan spraya för att dela av banorna. Liksom. Lite grann gjort såna grejer för upplevelsen i tv. Mm. Annars superimponerad över det de fick till. Och rätt typer av fordon rakt igenom, det får man väl ändå säga. Och även den här banracing-Porschen funkade ju, även om den såg lite otymplig ut emellanåt.
Mm. De andra bilarna där, Polaris, de körde ju någon. Ja, små rallycrossbilar och en mera offroadig biltyp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och då, de hade ju, det var ett, jag ska komma in på det, för att det är ju en ploj-tävling eller ett event, skoj ska det vara, men till och med liksom teamen då uppenbarligen vill verka snabba, så att ett annat, de, vissa hade kanske fubbat lite med däcken, de överenskomna däcken, lite längre dubb på vissa bilar än vad som var överenskommet, vilket kanske gjorde att andra fick lida lite mer än andra, men det är lite så. Jag har ju tittat på Race of Champions, för det går ju i januari, februari varje år. Det finns inte så himla mycket motorsport i övrigt att titta på. Men man tittar ju fast det är ploj. Men när man var mitt i det så är det förvisso kanske inte 100% allvar på liv och död som man kanske kan känna när man är en F1-paddock. Där känner man verkligen allvaret i varenda skrymsle och vrå. Men de tar det banne mig på allvar förarna, även om det är skratt och skoj emellan. Men det är inget lek, utan det är ju allt snack man hör från de här förarna som går runt, det är ju om att hur man ska vara snabb. Och vissa kanske inte säger något till den ena för att han vet att han kommer möta den, och vet, så här, det är massa taktikgrejer som jag hörde från en förare som sa att så här, men det är, folk håller på att fulspela. Jag hörde att en finsk förare hade varit uppe i en vecka själv och bara sladdat runt på snö och is för att liksom komma in i tempo.
En finsk förare, det var två att välja på.
Ja, men
var det en han också?
Det var en han.
Okej, okay, då förstår jag. Vad hände med Valtteri Bottas förresten?
Jag vet inte, prior engagement bara. Det var lite synd.
Han fegade ur.
Mm. Men låt oss, istället för att gå in på själva evenemanget och resultat och allting sånt där. Det
nej,
är ändå,
det är ointressant.
Men det var ett väldigt kul event att vara på faktiskt. Men jag upplevde också, i varje fall när man var där, det spelade ju roll såklart att man var nära allting. Men jag tyckte att det kändes som tävlingen var mer tävling i år än vad det varit de tidigare åren. Hur känner du runt den?
Ja, men kanske det. Ja, nej, den upplevelsen gick inte genom tvn. Jag kommenterade senaste gången man körde på riktigt i Mexiko. Och den upplevde jag nog var ännu mera tävling, så att säga. Då var det fler förare som var på sitt, inom citat, underlag också. Det var ju väldigt många som var ute och tassade på grejer som de aldrig har kört tidigare eller kör väldigt sällan på. Så på det viset så var det väl lite annorlunda då. Men jag tycker nog att det var lika mycket tävling den här gången som det har varit tidigare.
Mm. Ja, oavsett så, det den generella uppfattningen jag fick i alla fall efter att ha pratat med en del förare och överhört samtalen från andra, var att det var otroligt roligt för alla att köra på snö och is. För det var någonting helt nytt. Även om det var inte alls nytt för en Sebastian Loeb till exempel, så är det ändå för Vettel och de här asfaltskillarna. Jimmy Johnson tyckte att det var det roligaste han hade gjort i stort sett. Och han har varit med på många Race of Champions tidigare. Han var otroligt snäll och medgörlig människa. Alltså. Han pratade ju med vem som helst. Så om någon sa Jimmy så stannade han och pratade en kvart i stort sett.
Så att, det kommer alla vara så.
Mm, det var han. Men ska vi lyssna på en förare istället, eller?
Ja, det kan vi göra. För vi hade ju Scott Mitchell på plats för vår räkning faktiskt. Och han fiskade upp Mick Schumacher.
Hi Mick, good to see you.
Good to see you.
Normally see you see Grand Prix. Yes, it's a slightly different environment. Welcome to Sweden. Have you driven since Abu Dhabi, or is this you blowing up off the cobwebs?
Well, it's kind of the first time that I get to drive in a racy environment, let's say, like this. So yeah, it's a warm-up.
Yeah. It's obviously something that you're familiar with, Race of Champions. Obviously, we know that you're close with Seb. How much more interesting is it that you've obviously added the extra dynamic of doing it on snow and ice this year? And it looks like you've taken to it pretty well.
Yeah, I have to say I enjoy it. And obviously, you know, being here with Sebastian Loeb, for example, who has a huge amount of experience in these conditions, being able to, like, draft a few informations out is definitely great. And, you know, obviously with Sebastian, we're pretty much in exchange the whole time and trying to just see how we can improve, and I think that hopefully tomorrow things look a bit better.
It's obviously a slightly different way for you to, I guess, prepare before pre-season testing. I have to ask, because obviously while you were here on Friday, the team kicked off their season with the digital reveal of the car. We can obviously see that F1's going to be really different this year. And so speaking to Gunther, for example, the team atmosphere seems a lot different to how it was 12 months ago. You knew what you had in store. How excited are you for the second season in Formula One?
I'm very excited, and obviously being part of this development part of this car is something great, and to be able to then drive it and feel it is definitely a great thing. It's the first time for me where I have been involved in developing a car. I'm definitely excited. I think things look to be pretty all right. But at the end, lap time on the track will count, so we'll have to wait and see how that comes.
And one final thing on that is that Gunther was saying that although obviously there are lots of reasons to hope that this year will obviously be a lot better for the team than last year, there's obviously a bit of caution. Nobody wants to get too carried away. What do you think would be a sensible step, I suppose, for the team and for yourself as a driver in your second year?
I mean, I think the easiest way is to go in with no expectations and kind of be surprised in one way. At least that's my approach to it. On the other hand, I have seen the development that has been put into this car, and I have the numbers in my mind, and I see how it is. Obviously, how it feels on track is a different story, and how I'm able to reproduce, let's say, what they want from me. But being optimistic is always a good thing. So I think that it's, again, for me personally, no expectations is good, but to be optimistic is always a part of the game.
How much of a difference does it make having the 6 days of pre-season? Last year was probably the worst year in F1 history to be a rookie.
Yeah, but I think we got around, and obviously by the end of the season I think we were in a pretty good spot, and I my goal is to set off this year's campaign in the same spot that I ended it last year, so hopefully in a good one.
Mick Schumacher där alltså, som det känns som har anledning att vara lite optimistisk inför den här säsongen när det gäller just Haas då, om vi pratar Formel 1. Själva snö- och isgrejen då för hans del, han gjorde väl så gott han kunde.
Ja, det gjorde han. Alltså, jag tror att alla, det var inga stora marginaler direkt. Men apropå det som Scott och Mick pratade om där runt Haas, att det är lite lustigt ändå att hur fort det kan svänga uppfattningen om ett team. För att jag har trott att Haas, inte minst med tanke på deras senaste säsong, att det var en tuff säsong 2021 för dem. Men också det där, alla rykten runt att de är väldigt sena med sin bil. Och att de är fortfarande ett väldigt litet team, F1-mått mätt. Så att jag har känt ändå så här att Haas kommer nog inte vara att räkna med i 2022 heller. Men, och det kanske jag vidhåller fortfarande, men jag tror helt plötsligt, bara på en vecka, så har jag ändrat uppfattningen lite grann att de kanske kan vara med i mittfältet. Kanske drämma till med några poängplatser på löpande band faktiskt.
Mm. Och det finns faktiskt anledning till det, för att det sker ju rätt mycket omstruktureringar internt i det här teamet, och det hänger ju delvis ihop med budgettakets införande. Ferrari, som har varit en väldigt tight partner till Haas och Gene Haas hela tiden, måste ju omstrukturera då, och då har de ju friställt folk som i sin tur har blivit anställda istället utav Haas, som nu håller på och bygger upp sin organisation. För Gene Haas, kan man ju säga, ända sedan pandemin startade så har ju han vridit av kranarna. De frös ju i praktiken sin bil från 2019, körde den 19, 20 och 21. Vilket har setts, vi har sett det ganska tydligt på resultaten då. Vi vet ju också att de har jobbat väldigt tajt med Ferrari som sagt, men att det är Dallara som har varit den tekniska parten för deras del, så att säga, med design och hela den grejen. Va? Nu börjar de glida mer över åt att vara ett semi-Ferrari-team med ex-Ferrari-anställda, mer Ferrari-anställda än Dallara-anställda i organisationen. Och jag tror att Gene Haas ger det här nu en sista riktig chans att bli ett starkt team igen, precis som de var 2018, om ni minns. Den där starten på säsongen när man bara, vad är det här för någonting? De var supersnabba liksom. Och det morrades lite grann i övriga depån över att de hade en B-Ferrari så att säga, va, och hela den biten. Nu ska vi inte tänka i de banorna när det gäller 2022, men det kommer att se betydligt bättre ut nu framöver, tror jag, i det avseendet. Och jag tror att som för Mick Schumacher och för Nikita Mazepin också, så tror jag att de kan ha det ganska, det kommer att bli ganska rolig säsong i alla fall, om de inte har gått bort sig helt designmässigt. Under Simone Resta då, ex-Ferrari-designer, teknisk människa då, som vi vet jobbade hos Alfa Romeo då, med ungefär samma roll innan hon gick tillbaka till Ferrari och sedermera hamnade hos Haas. Haas som verkar vara den riktigt starka partnern till Ferrari numera då, vilket Alfa Romeo var tidigare. Och det är ju jag ser verkligen fram emot den här säsongen för deras del, va? För att nu har det varit, jag tror att personalen, alla, det har gått på sparlåga så länge nu. Och det har ju startat rykten om att Gene Haas kommer snart att sälja och de ryska sponsorerna, de kommer att ta över det här, bla bla bla. Men jag tror inte att det är på det viset, utan Gene Haas har varit lite clever. Han har hållit sig över vattenytan med nöd och näppe. Och nu får de chansen att vrida på kranarna igen. Kanske lite försiktigt här inledningsvis, men det vrids på i alla fall och det satsas. Och jag tror vi ska hålla ögonen på Haas lite grann extra faktiskt den här kommande säsongen. Inte för att de kommer vinna någon race, men precis som du sa, varför inte ta lite poäng?
Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror bara en sån grej att när man går in i en säsong som 2021 för ett team som Haas och de vet att de har en 3 år gammal bil i stort sett då. Då är det liksom, jag menar, varenda mekaniker där vill ju också vinna. Och sen så vet man liksom på förhand att det här kommer inte ske. Och det är klart att det blir inte speciellt motiverande. Men bara det faktum att de har en ny bil och en ny satsning, därav kan vad som helst hända. Det är mycket möjligt att de ligger sist i alla fall. Men chansen finns för ett bättre resultat. Och det är klart att det är väldigt motiverande.
Och då har jag en fråga till dig. Vi har ju sett bilderna, renderingarna på VF22 som den heter då. Haas-bilen som visades 4 februari. Vad tänkte du när du såg den här bilden första gången? Tänkte du så här, ja, men det där är ju den där som F1 har gjort fast de har lackat den så som den ska se ut. Eller vad upplevde du?
Jag ska säga så här att jag tittade på den med stort intresse. Intresset försvann efter 15 sekunder ungefär, med vetskapen om att jag vet inte vad jag tittar på längre. Och då menar jag inte att så här, jag förstår inte vad hjulen sitter på bilen, utan snarare som att det här är ingen riktig bil. Vilket är fullkomligt självklart att man inte får se så tidigt på säsongen, utan det var mer en livery reveal på en mock på en sån här mule car som Formel 1 hade tagit fram. För att jag litar inte dugg på, jag tror att den kan mycket väl se ut så där, men inte förrän den är på banan kan man vara helt säker. För jag tyckte bara att den såg liksom, ja, det är lite nya, det är inte ens nya färger utan bara lite nya ställen på som man satt ränderna på.
Mm. Min upplevelse var faktiskt att den, jag har ju hela tiden trott att man skulle uppleva de nya bilarna så här, åh, wow, vad är det där? Alltså, åh gud, vad annorlunda liksom. Men så upplevde jag verkligen inte det här. Nu var de smarta med, den var om du tänkte så var den ju svart på alla de ställen där man inte skulle se några detaljer, typ där Venturi-tunnlarna börjar och slutar. Om man såg bilen från sidan så här, och det var på ett litet avstånd så här, så det var mycket sådana detaljer som var maskade med avsikt såklart, va? Nu läste jag mig till att den riktiga VF22 som de kommer att tävla med inte kommer att avvika speciellt mycket från den här utseendemässigt, men det här är ju precis som du sa, det här är ju bara en version utav den bil de ska köra, men det är ju de facto den nya framtagna bilen i stora drag i alla fall. Mm. Mm. Så att, och då måste jag ändå säga att upplevelsen av den här inomstad nya bilen då, jo, det var inte så här så att wow, Formel 1 har blivit någonting helt annat, utan en evolution enligt de regler som är uppsatta för den kommande säsongen. Jag tycker det ser lovande ut inför fortsättningen. Jag är sjukt spänd på Red Bull imorgon.
Mm, verkligen, samma här. Mm.
Alright, mer då ifrån Race of Champions och mer röster därifrån, en kille som har varit het het egentligen hela tiden, och som var stark på Daytona 24 timmars, där han vann i LMP2-klassen. Colton Herta, som blev sent inkallad då istället för Travis Pastrana som hade skadat sig, kommer då raka vägen in till Sverige, till iskylan. Södra Kalifornien är inte riktigt snö och is, det är inte förenligt med varandra, va? men Scott träffade även Colton Herta.
You're obviously playing down expectations in the build-up to this event. You've not done too bad, though, for a kid from California, have you?
No, I'm happy. I'm happy with where I started and where I am now with the driving and how I feel in the car and comfortability. So, yeah, it was really cool to be invited here, and I had a lot of fun doing it.
It's a slightly unusual way to prepare for a new season. Right. Obviously, a bit more relaxed, but obviously it's going to start getting a bit more serious for you soon. How are you feeling ahead of 2022?
For sure, yeah. I'm excited. Obviously, we had Daytona, which was a really good kind of get into IndyCar mode and get all the tools moving and stuff, and then I come over and you're here.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
And do this and kind of throw everything away. So it's going to take some time to kind of get back in and acclimate to tarmac driving, but I'm sure it will be easy. We have a test next week or the week after, and then we'll get things going.
It really feels like your star is on the rise at the moment as a driver. I think there's a strong argument to be made that you were arguably the fastest driver in IndyCar last season. We didn't quite come together. You've obviously had Daytona now. A bit of fun here. Do you feel like there is more momentum behind your career than ever at this point?
There's definitely a lot, right? Like, before I did this race, I've won the last three races that I competed in. So, you know, wins just make you more and more comfortable. And I guess I got a podium. That, for me, was like a win. So that was really cool. But, yeah, there's a lot of momentum. The team's been really good in the off season and finding stuff for the setup-wise. And we have a test coming up that I'm excited to get back in the IndyCar and get things moving. But, yeah, there is a lot of momentum, I think.
The international side of IndyCar, we can see that it's really booming at the moment as a series. Seems to be going from strength to strength. We've obviously got a couple of Swedes that over here everyone's keeping an eye on. Do you feel that the strength in depth of IndyCar is arguably as strong or stronger than it's ever been? And can you pick a champion out of the field this year?
No, I can tell you about 10 guys that can win it, though, which is pretty incredible. So, I think the talent level... I think you got to talk to these guys like Elio and Tony, and I think they'll say that it's as tough as it's ever been, maybe even more. And it's not just driving-wise, too. It's the teams are at such a high level now, and nothing breaks on cars usually anymore, and so you really need to be on it. And we're talking, you know, tenths of a second, whereas in the 90s, right, we had guys that were lapping up to fourth place. So it's a very different style of racing now, too.
There was a lot of focus last year for a short period of time, but obviously on an F1 link, and we've had the same with Pato now on the McLaren side. I think it speaks a lot about the quality of IndyCar that you guys are being sort of talked about in that manner. But I guess it's full focus on IndyCar for the short term at least.
Yeah, for right now at least. It's cool that we get recognized, and Formula One's, I guess, a little bit more open than maybe they have been in the past about IndyCar drivers and the level that they can drive at. It helps having some ex-F1 guys come over too and try to get in the car, and then we can perform at their level and it shows. But yeah, it's all good things.
Colton Herta där, han såg också glad ut bland alla de där kollegorna på andra sidan Atlanten. Och det var ju faktiskt snack under vintern om, eller under hösten egentligen, att han skulle bli en mycket närmare kollega genom att han eventuellt skulle köra då för nya Adretti-stallet, som när det ryktades om att de skulle ta över Alfa Romeo eller Sauber. Så blev det inte, men som han också pratade med Scott om där, så är det ett styrkebesked för IndyCar att nu Formel 1 verkar, åtminstone även om ingen har tagit klivet från IndyCar till Formel 1 på lång tid, så verkar det ändå som att det är en större möjlighet att någon skulle gå den vägen in i Formel 1 än tidigare.
Ja, visst är det så, och framförallt är det ju så att Formel 1-förare som kanske var lite njugga att ta sig över Atlanten för att köra IndyCar gör det nu med rätt stor entusiasm. Eriksson och Grosjean i några av dem, Kevin Magnusson var där och testade, hade säkerligen kört IndyCar om rätt möjlighet hade dykt upp. Va? Så att jag menar, det är inget, det är inte omöjligt längre att karriären fortsätter i USA om och när man blir av med sin plats i Formel 1. Snarare är det ett ganska troligt alternativ. Vi vet ju till exempel att även Stoffel van Dorn var över och testat. Och, så att, jag menar, nu gäller det bara att IndyCar orkar med invasionen, om den nu kommer, så att säga, att det finns platser tillräckligt, det är det jag menar snarare. Och att Colton Herta var nära Formel 1, det var riktigt, riktigt nära. Det var ju mer eller mindre, det var spikat skulle jag säga, om det här, om den här affären hade gått igenom, vilket den nu inte gjorde. Så att det var sjukt nära att han hade varit Formel 1. Och jag tror att han och Pat Ward är väl de som ligger närmast i hans att ta steget över till F1 om en tillräckligt bra plats dyker upp. Ni lyssnar till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Jag har pratat Race of Champions. Vi har pratat återkomsten av Lewis Hamilton. Och vi har pratat lite stökigheter kring eventuella sprintrace till kommande säsong 2022. Men vi ska inte lämna Race of Champions ännu. För att jag vill nu ha dina avslutande intryck ifrån det här eventet. Som var väldigt lättillgängligt, om jag förstått det hela rätt.
Verkligen. Det är ju så med våra mediepass i Formel 1-depåer, så är det ganska tillgängligt också. Vi kan ju gå lite hipp som happ och var vi vill i en Formel 1-depå. Men det här var faktiskt första gången som jag var på ett större racing-event sen Abu Dhabi 2019. 2019, säger man. Säger man 2019? Säger man.
Ja, du kan välja faktiskt.
Mm, 2019, säger jag då.
Man sa inte 1979. Jo, sa man kanske. 1979. Jo, 1979. Man 2019. Man har glömt bort det man sa.
Ja, exakt. Det var ju 22 år sedan som man sa det senast. Men i alla fall, det var faktiskt kul. Och nästan som racingfan betraktat, att jag var ju där och jobbade, så jag hade inte så full koll på själva tävlingen. Men just att bara vara i den miljön, balsam för själen måste jag säga, men det nästan roligaste var att sitta i hotellreceptionen när man höll på med datorn eller någonting, och så bara tittade man upp och så såg man, ja du vet, som jag sa, Vettel går ut och joggar i 15 minus i shorts och t-shirt.
Men varför?
Ja, men jag skrev det på Twitter att jag förstår faktiskt inte varför han gjorde det.
Hur fan dum får man vara?
Det är ju faktiskt knäppt på riktigt. Ja, det behöver man ju inte göra. Nej, han gjorde det i alla fall.
Jävla dumt, punkt.
Ja. Och, men just också se så här, ja, men så här, där går Mika Häckinen som börjar spela rundpingis mitt på dagen, och sen så lite senare på kvällen så var jag uppe och tittade på honom så här, vi skulle eventuellt göra en intervju i en lounge de hade där uppe. Och då sitter både David Coulter och Jimmy Johnson och försöker liksom desperat att knäcka en konjaksflaska. De får inte upp den. Så de sitter där liksom och försöker...
Vad är det för amatörer?
Nej, jag vet inte. Du hade fått upp den, det säger jag bara.
Ja, lätt.
Jag har sett, jag måste nästan vara ensam i världen med att ha sett Sebastian Vettels familj. De har man ju aldrig sett. Jag visste knappt att de... Jag vet att de... Det sägs att de finns, men nu såg jag fru och tre barn gå runt där. Jag vet inte vad det betyder, men det var ändå så här... Ja, jag har gjort det i alla fall.
Nej, men vi kan väl säga att Vettel har varit väldigt skygg runt omkring sin familj. Det dröjde ju länge innan man fattade att han var gift överhuvudtaget. Och ännu längre när jag visste att han hade fått något barn. Och nu har han väl tre, så vitt jag vet.
Mm. Ja. Mm. Nej, men, och sen så bara se där Sebastian Vettel tvingas in i Stig Blomqvists Audi S1 som co-driver. Bara njuta av det. Jag stod faktiskt i den här driver change areaen och höll på med något batteri eller vad det var. Och så tog jag en bild på Vettels hjälm. Och då var det bara jag, Sebastian Vettel och pappa Vettel.
Norbert.
Och Norbert Vettel. Och då stod jag och tog en bild på hjälmen. Och han bara, excuse me, I need that now, is that okay? Och då så skrattar jag och säger såklart att det är okej. Okay. Och då börjar man så här, små chitchatta med honom. Och han presenterar mig för Norbert. Och så kommer Corinna Schumacher, alltså Michael Schumachers fru. Och sen så blev jag presenterad för Corinna, och så klappade jag hennes hund och sådana där saker. Det var, wow. Bara en, det var bara en lustig liksom, situation. Och med vetskapen också i bakhuvudet att man är i Piteå i en snöstorm. Det var liksom, det blev liksom fasfel i hjärnan på något sätt att se det där.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, spännande, kul, kul. Fredrik Jonsson, all cred till honom då, som orkar råda runt där. Och i 5 år ska alltså det här eventet köras på snö och is nu. 4 till då, uppe i Piteå. Om de inte bestämmer sig för att byta location då till något mer snö- och issäkert. För det är, precis som Piteåborna påpekade, inte det smartaste att ligga precis i strandkanten där. Det, vädret växlar väldigt. Det finns ju andra bra faciliteter som bilmärken använder i både Arjeplog och vad det nu är som de skulle kunna använda istället. Va? Men jag tror att kopplingen till Piteå Havsbad är viktig här. Som partner till hela eventet. Va? Så att, men hur som helst, sjukt bra gjort av Fredrik att få till det där. Så att, vi får väl se hur det ser ut till nästa år. Om klimatet är på hans sida. Ja, slutord då?
Ja, jag älskar Sebastian Vettel. Jag börjat verkligen, jag vet hur jag låter nu, 110% ojournalistisk, men jag tycker att det var ju mycket fokus på honom under helgen, men just att det som jag verkligen tog med mig från att titta på honom under helgen är vilken motorsportsfan han är. Mm. Och det tycker jag är så här fint att se, att just det där när han sätter sig i Oliver Solbergs bil bara för att åka lite mer bil, han sitter som co-driver, säger inte speciellt mycket till Oliver, utan bara han ville bara åka lite mer. Och sen så ser man direkt efter finalen där när han kör mot Sebastian Loeb att han håller på liksom på väg till uppställningen efter att de hade vunnit, och håller han ändå på att sladda liksom, för han tycker det var kul. Och jag menar, han hoppar i Stig Blomqvists bil återigen då. Jag menar, han är så himla, jag tror genuint att han älskar motorsport. Och det är kul tycker jag, som vi själva är ju motorsportfans i grunden. Och det är bara kul att en förare som ibland kan vara lite sådär disträ, och jag tror liksom inte att Lewis Hamilton skulle inte göra det här. Tror jag.
Nej. Nej, det är sant. Nej, men Vettel kan ju ärligt talat kännas lite trög när man har att göra med honom i Formel 1 på honom. Inte alls mer görlig eller sådär, va? Visst, han stannar och pratar när man väl får slag på honom. Sen har han personer runt omkring sig som ser till att det hålls till ett minimum av lite olika skäl. Men kul att höra att du upplever honom så himla trevlig. Och jag har träffat Sebastian Vettel, det är ju länge sedan han körde för Toro Rosso, tror jag. Jag och Mattias Ekström satt på Hockenheim uppe i tornet där, och vi gjorde någonting. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Jo, det var någon Formel 1-test, tror jag. Måste ju du ha varit med på också för en del. Så då kom Vettel fram, och då var det ju avspänt sådär. Det var ju långt innan han blev superstar, va? Men i alla fall, det är liksom, det är skönt när människor kan vara sig själva. När de tillåter sig att vara sig själva. Och det kunde de uppenbarligen göra i det här läget då.
Yes. Du, det är launch season som sagt. Vi har sett en bil, eller vi har typ sett en bil, och det är Haas VF22. Kom då i förra veckan. Imorgon, som du sa, så kommer Red Bull RB18, 9 februari. Det ska bli väldigt spännande att se. Sen följer de i tätföljd där. Aston Martin kommer 10 februari, McLaren 11 februari, och sen så är det ett litet hopp över helgen där till Alfa Tauri som kommer 14 februari, Ferrarin F1 75, 75-års jubileum. Därför heter de F1 75, och det kommer 17 februari. Dagen därpå, Mercedesen 18 februari, Alpine 22 februari, Alfa Romeo 27, Williams FW44. Känner vi fortfarande inte till när den ska släppas.
Nej, men ska vi gissa så tror jag att det blir ungefär samma dag som Alfa Romeo, och det var ju så vi misstänkte att det skulle bli också. Att de skulle rulla ut dem i depån där nere i Barcelona. Så att som sagt, Red Bull-bilen imorgon då, den kommer ju röna stort, stort intresse. Den kommer analyseras upp och ner, fram och tillbaka och åt alla håll och kanter. Förut fick jag någon som lyckades ringa in vad det var du hade sett då i den här videon som McLaren hade visat när de gjorde sin fire-up. Alltså, man ser att de använder pull-rod istället för push-rod. Och pullrod är ju alltså när staget, infästningen till fjädringen, när fjädringen sitter lågt i bilen, så när hjulet gör någonting, då drar fjädringen ut istället och hålls emot. Det är ju pullrod. Och pushrod är ju när hjulet gör någonting upp eller ner, så åker staget och trycker mot en fjädring. Alltså pushrod. Det är skillnaden. Och om jag har förstått det hela rätt, så kan det ha viss påverkan på aerodynamiken runt området mellan hjulet och chassit. Att det är därför man har använt pullrod tidigare i alla fall. Det har ju varit ganska sällsynt på slutet med pullråd. Men det kommer och går, de där olika funktionerna. Men det var lite kul i alla fall att det var, då förstår jag att du inte riktigt hann med. För det var ytterst lite. Det var ytterst lite. Men vi tackar för hjälpen med att titta till den bilden. Men det här med launch season är ju spännande då. För att hur... Jag tror vi var inne på det förra veckan också där med att gå vilse eller gå fel. Någon kommer att gå fel. Jag tror det var James Allison som sa det. Ett par team kommer att totalt misslyckas. Och vi har ju kollat lite grann bakåt i historien. Inte så himla långt bakåt i historien för minnet är kort. Men 10-15 år bakåt i tiden i alla fall. Och det har ju hänt grejer när nya bilar har presenterats. I synnerhet när det har kommit nya reglementen. Då, där vi har några exempel, eller hur?
Ja, men jag tänker på det som jag tycker är intressant, hur ett reglement kan göra att det switchar. För att jag menar, okej, om någon kommer femma en säsong och så kommer de sjua nästa säsong. Det är klart att de har påverkat kanske av reglementet på grund av att de får en sämre resultat eller ett bättre resultat. Men just när det går från den absoluta toppen till att trilla ner, det säger ju väldigt mycket om sådana här reglementets förändringar. Och om man tittar på Red Bull eller vad det nu kan tänkas vara, om de helt plötsligt är fyra. Ja, men snacka om att reglementet har påverkat dem negativt, såklart då. Men det här hände ju då McLaren. McLaren 2008, Lewis Hamilton vinner VM. Och sen så 2009 så kommer ju då en förändring där man gör mycket smalare bakvingar, breda framvingar. Och den här McLaren MP424 som kom då 2009- den hade ju ingen double diffuser som var då bronze, liksom silver bullet. Det var ju den innovationen i mångt och mycket i alla fall gjorde att de kunde liksom bara köra hem VM-titeln från att varit hopplös efter året innan, då i form av Honda. Men så McLaren-bilen då 2009 hade ingen double diffuser, men den stora grejen var tydligen då att när det blev de här breda framvingarna, då var liksom det korrekta konceptet man skulle ha var att då börja bygga det här outwash, det som vi har pratat så mycket om de senaste åren, genom att skicka ut luften som träffar framvingen först bort från bilen för att få så ren träff på aerodynamiken när jag längre nedström så att säga på bilen. Och det hade inte McLaren, utan de behöll sitt koncept från året innan, och då jobbade man med någonting som heter inwash. Så istället så styrde man luften, istället för att styra den ut från bilen så körde man den inåt mellan framhjulen för att den skulle träffa aerodynamiska delar på golvet och bakvingen på rätt sätt. Men det var helt fel koncept, vilket gjorde då att de första åtta racen 2009 så lyckades Hamilton bara kvala i topp 10 tre gånger, och efter första halvan av säsongen så hade McLaren som team då bara skramlat upp 13 poäng totalt. Och det här var då ett team som vann VM året innan. Det är så himla intressant tycker jag hur man kan få det fel och hur snabbt man trillar ner i rangordningen.
Mm, verkligen, verkligen. Ja, nej, men det där är ju fascinerande verkligen. Och, men att det faktiskt går att vända på det också visar ju dem då. Det är ju inte alltid så lätt dock. Och jag tror att det har blivit svårare ju längre fram vi har kommit att verkligen rätta till någonting som har blivit galet, i och med att utvecklingstakten på alla andra är så snabb.
Mm.
Eller hur? Och jag menar, en liten del på bilen är ju designad ihop med resten av bilen. Så skulle du behöva ändra den då? Vi hade ju de här nya framvingarna när du hade... Det var väl också, handlade väl också om hur du skulle ta hand om luften, om du skulle ha de här sluttande vingelementen på framvingen, vilket vi förmodligen kommer att se rätt mycket på de här nya framvingarna också då, som kommer att vara mindre komplicerade. Men antingen sluttade de in neråt, utåt för att styra luften utanför hjulen, eller så hade man då en lik Mercedes och även Red Bull nu på slutet faktiskt en vinge som där luften träffade mitt på, och sen tog man den här turbulenta luften som träffade hjulet och kom ner bakom in under bilen med hjälp av otroligt komplicerade bargeboards. Och nu försvinner ju bargeboards, så att alltihopa det där är ju ett minneblott. Och kanske är de förenklingarna också någonting som gör att, jag vet inte, men om det blir enklare att göra rätt. Det är ju otroligt svårt för mig att svara på.
Mm. Det finns ett till exempel på ett team som verkligen föll ner från tronen, och det är ju Ferrari 2005. 2004 så var jag väl, jag tror att den här F 2004. Ferrari-bilen.
Den bästa historien.
Ja.
Mest sätt dominant. Till konkurrenterna.
Ja. Som var liksom helt oslagbar. Och sen så kommer ju då en viktig sent beslut inför säsongen 2005 var ju att man tog bort däcksbyten. Då skulle man alltså starta racet på samma däck man gick i mål på. Vilket gjorde då att alla Bridgestone-stall, det var 3 stycken, hade enorma problem för att få saker och ting att hålla. För det byggde då på att däcken höll inte en hel distans, vilket det enda liksom quick fixen som Bridgestone kunde göra var att bygga hårdare däck. Hårdare sidoväggar på däcket och hela blandningen blev alltså hårdare, vilket gjorde att, och det var för att man skulle kunna ta sig mål överhuvudtaget. Men då blev de för hårda och hade inte tillräckligt mycket grepp. Så att från 2004, den mest dominanta F1-bilen genom tiderna, i varje fall då, så gick de till 2005 där de vann ett enda race. Och vilket race var det?
I USA där de tävlar mot bara Bridgestone-bilar.
Precis. Så att där kan man ju snacka om ett hårt fall för ett stort stall som Ferrari.
Det leder mig otroligt igen att den där regeländringen gjordes för att man tyckte kanske att Bridgestone och Ferrari framförallt hade gått över gränsen lite grann med däcktestandet. Där. De hade typ 2 bilar enkom bara som åkte runt och testade däck och hela den biten. Och det kanske var så att på något sätt så behövde de få stopp på den utvecklingen, och det gjorde man enklast genom att säga att ni får bara köra en gummi typ. Inget annat funkar. Sen fick de naturligtvis ta fram däcktyper till respektive racebana. Det får de inte idag till exempel, utan nu har vi bara 5 varianter. Herregud, då var ju däcken skräddarsydda. I synnerhet innan 2005 var de skräddarsydda för varenda bana.
Mm. Och det var ju då som Ferrari då kom och säger så här, nu drar vi oss ur Formel 1 när ni håller på att fälla kroppen för oss på det här sättet.
Det har vi hört förr.
Det har man hört förut. Sen kan det gå bra också om man tittar på exemplet Brawn. Det har vi pratat om 10 000 gånger i den här podden, så vi behöver kanske inte gå in på det speciellt nära. Men det var ju återigen då att Honda hade ju otroligt stora problem 2008. Att ens liksom hänga med.
Var inte den bilen ett stort jäkla misslyckande också, 2008-bilen? Jo. Den var ju faktiskt långsammare än 2007-an som Super Aguri körde.
Precis. Så att där kan man ju säga att där hade de ett fall neråt och sen så klättrade de upp jättehögt då till 2009, då under namnet Brawn, tack vare den här W-diffusen. Och då är det ju en sån här innovation som jag hoppas nästan, inte att någon ska liksom vara i särklass från de andra, men att det är det här som är, det här är lite hela poängen med det här samtalet, är ju att vad jag börjar peppa upp mig för nu inför den här säsongen är att se vem som har träffat rätt eller vem som har träffat fel och förstå varför. För det är ju en stor grej i Formel 1 faktiskt.
Visst är det det. Visst är det det. Sen har det väl inte varit, ja, Mercedes självklart 2014 då, hade gjort allt rätt.
Mm.
De hade ju egentligen ända sedan de kom tillbaka in i Formel 1 2010 bestämt sig för att den regeländring som kom i 14, det är den vi siktar på. Redan någonstans runt 2011 så började man att titta på den här nya motorn då, som skulle användas med turbo, med hybridsystem och hela den biten. Framförallt blev ju den då väldigt, väldigt lyckosam. Och sen hade man ju då i tid börjat och i lugn och ro bygga en bil också ihop med den motorn som funkade åtminstone bättre än alla andra. Sen så förfinade de ju det konceptet allt eftersom och har ju varit otroligt dominanta genom hela den här eran då, som tog slut då kan man säga med tävlingen i Abu Dhabi förra året. Men motorn är ju kvar och är fortfarande väldigt stark, men nu är de ju inte lika ensamma om att ha en bra motor, Mercedes. Så att, det kommer att se lite annorlunda ut tror jag framöver. Och nu får vi ju se lite grann vad James Allison och company där, Mike Elliott, och hur bra de kan bygga en bil och tolka reglerna den här gången.
Mm. Och det är det här som får mig att vi är både du och jag talat oss ganska varma runt Ferrari. Och vad bygger vi det på? Ja, men det är inte för att vi har direkt lina till Mattia Binotto och har sett deras arrow numbers direkt, utan det bygger ju på i mångt och mycket då, för att vi vet att de senaste 2 säsongerna har varit write-offs mer eller mindre för Ferrari, för de har haft av olika anledningar problem att hänga med, i varje fall i toppen. Och då kan man ju bara anta, rent logiskt, att det de har siktat på är att göra en Mercedes som de gjorde mellan 2013 och 2014. Det har de siktat på sedan 2020 åtminstone, att träffa rätt till 2022. Så att jag tror att av bara magkänsla och viss mån logik så tror jag att Ferrari är... Alltså för mig är Ferrari det mest intressanta teamet att hålla ögonen på i början av den här säsongen.
I agree. Några andra konstigheter som du minns?
Alltså DAS, Dual Axis Steering, det var ju, snacka om man tittar på innovationer, för det var ju någonting som var väldigt visuellt. Det var ju inte så stor grej när allting kom omkring, men 2020 när de kommer på testerna i Barcelona och några dagar in, så helt plötsligt så börjar det florera ett videoklipp på Twitter när man ser att Valtteri Bottas och Lewis Hamilton drar sina rattar fram och tillbaka på raksträckan. Och man ser tydligt då att de faktiskt ändrar genom den här rörelsen, ändrar hjulvinkeln in och ut, alltså toe-vinkeln. Och det trodde man ju bara så här, wow, det här är ju liksom att det här ens kommer. Sen visade det sig att det var hade mest att göra med däcksuppvärmning, vilket såklart hade en fördel. Men det var inte den här, det var ingen silver bullet, det var inte därför de vann VM 2020.
Nej, de bytte till Brake Magic istället efter det.
Precis, också en däcksuppvärmningsapparatur då. Sen sa vi väl en F-duct. Det var ju en stor grej när man insåg vad det var.
Man satt och, ja, men då började man förstå det här med ståla vingar. Hur att förstöra vingens funktion. För det var ju faktiskt det man gjorde med luft som man då tog in i fram på bilen. Och sen hade man en passage genom cockpit. Så sen kunde föraren då bestämma när man skulle ståla bakvingen. Det var ju en förlaga till DRS kan man säga. Samma princip, fast på ett annat sätt. Och då fick vi de här långa, konstiga motorkåporna med sina hajfenor eller vad jag kallar dem, där luften kom i kanaler, och sen när man täppte till det där hålet i cockpit, ja, då leddes luften via de här kanalerna, träffade bakvingen på ett sätt så att den inte fungerade som tänkt, vilket gjorde bilen mycket lättare genom luften. Det var ju ett sätt att vara snabbare rakt fram helt enkelt då. Precis samma princip som DRS är, att nämligen paja vingens funktion. Och det där fick man ju hålla på med ett tag. Till slut så tyckte man väl att det blev inget bra att föraren skulle sitta och hålla på det där viset. Liksom släppa ratten för att trycka armen mot en glipa i chassit. Eller trycka benet emot eller vad det nu var det handlade om. Då, så att säga. Men det tog lite tid innan vi lärde oss det där. Sen har vi Darren Heaths bild från McLaren-bilen 1997 i Österrike. När Häkkinen hade brutit, tror jag. Och han bara av en tillfällighet sticker ner kameran i sittbrunnen och trycker av. Och när han tittar på bilderna så ser han att de har en tredje bromspedal. Eller en tredje pedal, en ytterligare bromspedal då. Som bromsade bara ett hjul. Och gjorde bilen då lättare att rotera med. Och det förbjöds ju också då när de väl blev klara med att den där fanns där.
En story är till och med att det är den här fotografen då, Darren Heath, som då har tagit bilder ut ur en kurva och noterar då att bakre bromsskivan på ytterhjulet, tror jag att det var, glöder. Fast ut ur en kurva, vilket är helt ologiskt då. Men det var precis vad den här pedalen gjorde, att den här bilen hade liksom drogs med understyrning, och då var det här ett sätt då att komma runt det. Och då satte de en extra pedal som gjorde att du kunde bromsa inner eller ytterhjulet ut ur kurvan, vilket gjorde då att man kunde balansera ut den här understyrningen som var inbyggd i bilen. Och första gången de testade det här, det var bara en idé som någon på McLaren, jag kommer inte ihåg vad hans namn var, kom på. Och så första gången de testade det så var Häkkinen en halv sekund snabbare än vad han var utan den här extra bromspedalen. Och det har ju blivit en liksom folklore, en legend liksom inom Formel 1, att det här kom spå på det här sättet, att det var en fotograf som såg att en bromsskiva glödde ut ur en kurva, sen fick han chansen några race senare att liksom stoppa ner kameran bara tuk, 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 och se vad som hände, och så avslöjades det här då.
Vilket scoop.
Det var verkligen ett scoop.
Kul. Sexhjuliga Tyrellen, vad heter den, P34 från 1976. Var det Dupayet och Ronny Pettersson kanske?
Jag tror att det var precis
vad de rätt. Den var ju väldigt speciell. De ville, ja, de ville väl ha bättre grepp helt enkelt. Körde då en extra axel fram. Williams byggde ju faktiskt en bil med två axlar bak, Boggy. Som dock aldrig tävlade. Som man har sett uppvisningskör. Den finns i deras heritage-samling, fortfarande den här bilen då. Som också är från tidigt 80-tal. Men det är kul. Kul med innovationer. Jag ser verkligen fram. Jag hoppas att det finns utrymme i reglementet för spännande innovationer nu när bilarna, de nya, visas upp här i dagarna eller under här under februari månad. Och jag börjar riktigt, det börjar riktigt att suga i tarmen nu faktiskt. Riktigt, riktigt ordentligt börjar det liksom kännas. 40 dagar kvar till lamporna slocknar i Bahrain. Det är, i alla fall idag när vi spelar in, så är det hur länge jag än hållit på med det här, så den känslan försvinner aldrig av någon märklig anledning.
Nej, jag håller med. Och sen så är det bara, det är mindre än 3 veckor till IndyCar också.
Just det, 26-27 februari så drar vi igång den säsongen. Också på Viaplay förstås. Ska bli sjukt roligt det också. Vad kan man ha för förväntningar där? Det får vi väl komma till när vi kommer lite närmare. Vi ska försöka ha med både Felix och Marcus tycker jag innan premiären och se vad det tar vägen för deras del och hur de tycker att den här testen, hur den där testen har varit som de körde, den enda som kördes på Sebring. Som är en stadsbanetest. Det är ju det de är gjorda för dem där. Så att, det ska bli kul. Kul att följa. Men vi har väl gjort rätt för oss idag tycker jag.
Jag hoppas det i alla fall. Men vi ska se om vi lyckas igen nästa vecka.
Det är jag helt säker på. Ha det gott så länge hörni. Ha det bra. Hej då.